ofta är det det som inte blev kanske som är det mest sensuella. Alltså det är ju magi när den där kemin finns. Det här var ju också alla de här historierna utspelades för länge sedan, men fanns det ett disco i Luleå som hette Amiralen eller något sånt?
Mm.
Ja. Ja, men där var jag i min ungdom någon gång, och det var en massa värnpliktiga i Boden. Det var, och så såg jag en kille på dansgolvet, och han såg uppenbarligen mig. Och visst, och man dansade och man dansade och man dansade, och det tog aldrig slut, de här fartiga discolåtarna. Men han och jag, vi hade liksom fixerat varandra med blicken. Och så sen blev det äntligen en tryckare, liksom någon lugn låt.
Mm-hmm.
Och vi bara drogs till varandra, och plötsligt stod vi och kysstes på dansgolvet. Och jag vet ännu inte vad killen heter.
Vad fint halsband du hade där, förresten. Det var en liten pärla där.
Jukkasjärvi.
Jukkasjärvi.
Jag tror den heter Snowball eller något sånt.
Ah, okay.
Inköpt för länge sedan på en radioresa.
Lena Kallne, inbjuden till Mitt öga. Vad trevligt att ha dig här.
Vad roligt att vara här.
Och jag tände ju till på dig.
Spännande.
Bokstavligt talat är det på att säga. För jag såg att du hade tänkt dra igång något erotiskt institut eller vad man ska kalla det.
Du tänkte på Ekivåg. Mm.
Sällskapet Ekivåg.
Mm.
Ja.
Ja. Nu tar jag min bok här för att känns lite tryggare. Det här utspelar sig ju i litteraturen egentligen.
Ja.
I min bok som jag skrev för många år sedan, Smultron 6 och 7 sorters kakor. Så huvudpersonen Isa, som är 72 år, hon flyttar tillbaka till sin hemby i Norrbotten, får väninnor, och så startar hon sällskapet Ekivåg för spridandet av sensuella berättelser med stil. Och det är enligt hennes tes att kvinnor skulle må bättre av att utbyta sensuella historier istället för kak- eller bullrecept.
Mm-hmm. No, okay.
Mm. Så det här, det utspelar sig ju i litteraturen. Men faktiskt, sen blev jag inbjuden av artisten, sångerskan, multikonstnären Carina Henriksson att göra Ekivåg på riktigt. Alltså att utbyta sensuella historier. Så att, ja.
Jag fick en helt annan inre bild där. Men,
aha, nej, vi går inte in på den. Eller? Vill du dela med dig?
Den var mer avklädd kanske. Ja. Ja, ja. Men visst är det väl så också att den här kvinnan i boken har en förlaga i verkligheten.
Ja, nej, men det har hon faktiskt. Hon heter inte Isa. Men Isa i min bok, hon är pensionerad psykolog. Det är även min förebild. Jag intervjuade henne för många år sedan. Och det var redan då en äldre dam. Och dumt av mig, men jag frågade henne då att kan jag fråga hur gammal du är? Och då spände hon ögonen i mig och så sa hon: fråga mig om vad som helst. Fråga mig om mitt sexliv. Men fråga mig inte om min ålder. Och ja, det här var direktsändning, så jag började gapskratta. Men sen, det var också början på vår vänskap. Och vi pratade inte om hennes sexliv under sändning, men lite efteråt.
Hon bjöd ju in till.
Ja, jo, jag vet. Det var lite fegt att jag inte tog det i sändning. Men,
ja,
men,
ja.
Nej, men hon fascinerade mig. Hon,
vad sa hon då?
Hon berättade till exempel, hon hade varit gift 2 gånger, nybliven änka. Första gången det var ett ganska jobbigt, turbulent äktenskap, hon skilde sig. Andra gången så var det ett lyckligt äktenskap. Mm. Och hon var nybliven änka och väldigt sorgsen över det naturligtvis. Men ändå så berättade hon för mig att hon under hela äktenskapet, som hon uttryckte det, jag har alltid haft behov av mitt. Och när hon sa jag alltid haft behov av mitt, så syftade hon på älskare.
Mm-hmm.
Och hon var ju psykolog och sa också, och det värsta jag vet, det är såna här som ska bekänna. Som ska hem och bekänna liksom, för att, som att det skulle bli bättre. Vem vill de liksom, vad vill de åstadkomma med det? Och det här, det får man ju tänka precis vad man vill om och ha sina personliga moraliska aspekter på det. Men jag tyckte det var friskande att hon dels delade med sig till mig och dels att hon var en äldre kvinna som på något sätt överhuvudtaget pratade om sitt sexliv på ett bejakande och positivt sätt.
Mm-hmm. Är inte du som har åldersfördomar här nu?
Ja, det är möjligt. Det är möjligt. Eller också sökte jag redan då äldre
så,
förebilder.
Det gäller mig själv att här uppe är jag 17 fortfarande.
Ja, jag är 37.
Och jag lär nog varade in till min död. Jag är 17 år mellan öronen. Så att, och varför skulle förhållandet till sex förändras? Jag vet.
Okej, då kanske jag saknar... Ja, fast om du pratar med folk generellt så tror jag nog att det finns många fördomar. Inte minst när den här boken kom ut så blev den recenserad i länspressen. Det ska man nu vara väldigt tacksam och ödmjuk för att den överhuvudtaget recenseras. Men då stod det både i texten och i rubriken att huvudpersonen var en översexuell åldring. Och då tänker jag, denna huvudperson, denna åldring, 72-åriga Isa, hon tänker på sex tre gånger under en sommar.
Inte tre gånger om dagen.
Nej!
Och inte tre gånger
i timmar. Nej, hon kanske gjorde det tre gånger per dag, men i en bok så beskrevs det tre gånger under den sommar som boken utspelar sig. Ja. Och det tänker jag, det säger väl någonting om normen.
Ja, men om jag nu får dra upp då, när min senaste bok kom så fick den ju rubriken i recensionen. Välskriven men sexistisk.
Okay.
Och det finns väl en del sex med i den boken. Samlagsscener som det brukar kallas.
Jag försöker tänka om det finns det i min
bok. Men man upptäcker ju att ja, men det här, för när du beskriver det där då är det ju fördomar hos recensenten tycker jag, som vi pratar om. Inte om...
Ja, men jag tänker att det kanske ändå representerar tankar om vad äldre kvinnor förväntas tänka på eller kanske till och med agera kring. Och det tycker jag är en väldigt snäv norm måste jag säga. Och om det är definitionen på översexuell så deklarerar jag här och nu att jag siktar på att bli översexuell. Ja. Även som 72-åring.
Ja, ja.
Faktiskt.
Samma här.
Nej, men jag vet inte. Som sagt var, vi har alla olika moraliska ideal. Jag tyckte det var härligt att möta den här kvinnan. Hon inspirerade mig. Sen handlar inte den här boken bara om det, men hon inspirerade mig till min huvudperson, helt enkelt.
Jag har aldrig fattat det ordet heller, sexistisk. Vad är man om man är sexistisk? Har du någon definition på det?
Oj, då hade vi behövt förbereda mig på min personliga definition av sexistisk. Ja, men det är kanske om man... nu är det min snabb analys här. Om man definierar och behandlar en person enbart utifrån kön. Mm. Om du dessutom har bestämt dig för okej, jag är kvinna och därmed så är jag inte riktigt på din nivå som man och så behandlar du mig utifrån
men då
det.
Brukar jag säga så här, att det går inte att bortse från kön.
Nej, jag håller
med. När du sitter där så kan jag inte bortse från att du är kvinna om jag säger så.
Nej, det kan jag hålla med om. Absolut. Och det vore ju jättetråkigt att leva generellt i en värld där vi alltid bortsåg från det. Det skulle vara rätt torftigt, tycker jag. Hoppas jag ju, och jag menar, vi har ju till och med för länge sedan arbetat tillsammans, sen hoppas jag ju att i vår arbetsrelation att du då skulle se till min kompetens. Och enbart till min kompetens och vad jag kan prestera. Och om du däremot liksom glömmer bort det eller lyfter mig till positioner för att du tycker att ja, vad trevligt att ha en kvinna i närheten, det är ju sexistiskt.
Ja, vi har jobbat ihop på Sveriges Radio. Det måste man ju säga, det är en sexistisk arbetsplats.
Hur tänker du då?
Tänk på många äktenskap som har formats där.
Aha. ja, jag var redan gift.
Kommer ihåg, träd dök upp i skallen rakt av. Och vad som har hänt däremellan vet man ju inte. Och
du tänker sexistisk per min definition att vi ser varandra som olika kön.
Ja, sexuella varelser, för det blir ju sexrelationer mellan,
ja, men det är väl
mellan,
det är
mellan
väl
folk på en arbetsplats. Blir
exakt, ja. Och det är väl de flesta arbetsplatser där.
Ja, så att jag vet inte hur man ska kunna bortse från det där.
Nej.
Jag har haft lite svårt att smälta mitorörelsen i tarmsystemet, om man säger så.
Okej. Vad är det som har varit mest svårsmält?
Jo, alltså man fattar ju då det initiala att man vill komma åt övergrepp och såna här grejer. Men sen får man ju, tycker jag då, apropå ditt ekivoka sällskap där, man får ju samtidigt som en trend i samhället, tänker jag, där sexualitet förknippas med att det antingen är liksom övergrepp. Eller också det här då vardagsflörtandet och ja, en blinkning eller en lång blick eller om det är en hand på en höft eller vad det nu är, också ska infogas under rubriken att det här ska vi inte ha. Det här är det oönskat, så är det att likställa med ett övergrepp.
Ja, så är det ju. Faktiskt.
Håller du med om det? Jag trodde du var en sån där flirtpropagandist också. Du tycker att det är mysigt det här med när det händer saker.
Det kan du, jag tänker så här.
I biomörkret. Mm. Eller?
Jo, det kan jag berätta om. Men är problematiskt. Det är för,
vänta nu, berätta den där historien från bion först.
Okej.
Okay. Så tar vi det därifrån. För det blir ju som en gestaltning av vad det är jag är ute efter.
Men då kan jag berätta, den här historien har berättats i tv, i rörliga medier förut faktiskt.
Ja,
typ enda gången jag var med i tv, i ett program som heter Prat om sex, som sändes i TV4 1992. Och en av mina bästa vänner som var psykolog, hon hade tillfrågats att vara med i det här. Hon hade varit med i tv förr och berättat vem bor här, liksom tittade på böckerna i bokhyllan och så. Mm. Så fick hon frågan om det här programmet Prat om sex. Och jag vet inte om hon inte ville associeras till det, men hon var inte sugen på att vara med. Men vi var arbetskamrater som jag har en kompis som hon pratar om vad som helst. Så ring Lena. Och jag kan ju säga att jag blev lite förvånad när de ringde, men samtidigt väldigt nyfiken och tänkte att ja, men det är klart. De kan ju inte tvinga mig att säga till någonting jag inte vill säga. Så att jag åker på. Det värsta var ju att mina föräldrar skulle titta på det också. Liksom hur... Vad var jag då? Ja, men jag var några år 20. 25.
Har du åldersfördomar igen?
Ja, nej, men vadå? Föräldrar, inte fördomar, men ja, du kanske har toleranta barn som tål att du
de
säger.
De är tvungna.
Ja, men det var ju det lite jobbigare då. Men jag kan säga att jag fick recensionen av pappa efteråt. Han sa, ja. Nej, men du sa ju inte knulla i alla fall.
No.
Så det var liksom, det kändes som ett godkännande. Men det jag sa i det här programmet, det var en självupplevd historia. Den var ganska färsk i minnet då. Jag var singel i Stockholm, hade inte alltid någon att gå på bio med. Så jag gick ensam på bio en söndags eftermiddag, tror jag det var. Satte mig på den optimala stället, fjärde raden eller någonting, mitt i. Och så kom det ett par och satte sig bredvid mig i mörkret. En ung man och hans flickvän satte sig, för det här var ju de bästa ställena, så de satte sig bredvid mig, killen bredvid mig. Och han gjorde som killar ofta gör. Då fanns inte ordet, men nu finns ju manspreading. Han satte sig väl ganska bredbent. Jag satt som på min lilla nisch, där så mycket man får breda ut sig. Men hans knä nuddade ju genast mitt. Och då tänkte jag först lite så här småirriterad. Tänkte jag att, ja men, okej.
Okay. Ta bort?
Ja, nej, det tänkte jag inte alls. Utan jag tänkte att han skulle komma på att han borde göra det genom att jag satt kvar. För jag tänkte, det var liksom min feministiska handling. Att okej, men jag sitter här på min yta. Liksom, när våra ben snodde med varandra, så då förstår du att du har råkat bli ut dig lite för mycket.
Mm.
Det kanske han gjorde, eventuellt. Jag vet inte. Men han höll kvar sitt ben där. Och i början så var det verkligen bara att våra knän nuddade vid varandra. Men eftersom, när den här filmen liksom framskred, så framskred också närheten. Från att knäna nuddades så blev det mer och mer och mer. Och till slut så var det liksom våra lår som pressades mot varandra där i biomörkret medan han satt och höll sin flickvän i handen. Det sneglade jag och såg att så var fallet. Jag vågade ju annars inte titta på honom ens. Alltså det var liksom, det var så uppenbart vad som hände och det liksom bara for vågor igenom och jag visste att han kände likadant. Det är liksom, det är ingen tvekan om det. Och jag kommer inte ihåg någonting av den här filmen. Jag bara tänkte på var så medveten om vad som hände mellan oss. Ja, när filmen var slut då reste han och flickvännen reste på sig. Han vände sig specifikt mot mig och gav mig världens vackraste leende och sa hej då eller någonting. Och jag låg förmodligen lika vacker tillbaka mot honom och sa hej då. Och sen gick de hem och jag är säker på att de hade säkert en väldigt trevlig kväll tillsammans, han och flickvännen. Medan jag och min sida, jag hade påminns, alltså så här, som singel, jag tror, jag var inte sån då att jag gick omkring och tänkte på sensualism och erotik varje dag. Faktiskt inte, jag har en förmåga att ibland bara bli hjärna och inte kropp. Mm. Det är jättetråkigt, men ibland är jag sån. Och det var väl en sån period, så för mig var det bara en skön påminnelse om att jag är kropp också. Och ja, det var den historien jag berättade. Blev faktiskt recenserad av Åsa Moberg i Aftonbladet. Hon tyckte, ja, den där berättelsen Lena bidrog med, det var ändå... Mm-hmm. Och jag sa ju inte ens fula ord och det var ju inte erotiskt. Men,
ja, men det var det väl.
Var det erotiskt?
Ja, vad säger du? Vart du tänd?
Ja.
Ja, då var det väl erotiskt.
Ja, jag föredrar att tänka på det som sensuellt, men jag dementerar inte. Nej, det är semantik. En semantisk fråga, absolut. Mm. Och det här är ju som en liten minneskaramell som jag kan plocka upp då och då.
Mm.
För att påminna mig om hur det kan bli. Men om vi då ska återgå till det där med beröringen. Så här tänker jag. Om jag, vi är olika, ponera att jag hade tyckt att det där var obehagligt. Och jag tror verkligen inte ens att hans avsikt var att flirta med mig när han bara manspreadade ut sina ben. Det var nog bara, han tyckte om att sitta bekvämt, satte sig bredbent och hans knä råkade nudda vid mitt.
Mm.
Om jag hade tyckt att det var obehagligt,
då hade du flyttat på det.
Då hade jag två alternativ. Antingen att göra som jag gör nu, lägga benen i kors och liksom... eller också hade jag faktiskt kunnat markera och säga till du, det där känns inte okej. Okay, eller någonting.
Är du gullig att ge mig kaffekoppen?
Ja, jag tycker inte att det skulle kunna definieras som otillbörligt beteende eller någonting. Och jag tycker att den tjej eller kvinna som tycker det att får tänka till lite. Jag tror absolut inte det var hans avsikt att på något sätt antasta mig. Det var i princip en olyckshändelse.
Ja, ja.
Som blev något, ett fint minne.
Mm.
Fast jag vet inte om det är ett exempel på den där handen på höften eller det som kan kännas lite olustigt. För att jag har varit med om på en buss i Italien där det var trångt. Liksom. Då var det ju någon som bokstavligt talat nöp mig i rumpan och jag blev fly förbannad. Liksom, jag vet inte vem som fick armbågen, men någon var det ju. Förhoppningsvis rätt snubbe. Men det är ju otillbörligt beteende.
Ja, men det är då vi kommer in på det här. Ja, att det blir en situation då av det här. Både i bussen där och på bion. Som ju går att tolka på olika sätt beroende på vad man är på för humör. Eller vem det är som gör det. Alltså det är liksom svårt att definiera på förhand att det här var just den här typen av handlingar är ett övergrepp och det här är inte ett övergrepp.
Ja, men bussen.
Jag tänkte hur man kan förvirra unga tjejer idag som ska växa upp och gå in i ett sexuellt beteende där man har en medierapportering där liksom allt sånt där, det är liksom bara, det är övergrepp. Mm. Det är det jag menar att det är svårsmält med mitorörelsen, för att det blir så vad ska man säga, att man nästan har en politiserad rörelse som vill avsexualisera hela tillvaron. Och speciellt, ja, jag vet inte hur man ska... Ja, men det är så jag tänker.
Jo, du får hjälpa mig. Jag förstår, mig absolut.
Jag är väl ute på farlig mark här nu som kar också. Så.
Ja, det är ju intressant. Det kan jag tänka på många gånger. Att det är ju, om vi tar arbetsplatser så är det ju betydligt mer högt i tak för kvinnor.
För kvinnor att göra saker.
Ja, ja, och det här är jätteintressant. Det här är ett exempel från den blossande MeToo-rörelsen. Det var mitt i. Då var jag på en affär i Boden där jag bor. Handlade. Jag noterade en kvinna bakom mig i kön som hade halsduken virad runt. Den var nog i regnbågsfärger i och för sig. No. Tror jag. Men, ja, och så, jag såg att hon var där. Och så gick jag ur butiken. Och så hör jag ett par meter bakom mig. Jag vet inte om hon svor eller om hon bara sa, alltså vilken snygg röv du har. Sa hon högt och ljudligt i hela affären. Och jag började ju skratta. Alltså jag sa, oj! Det var modigt, sa jag. Mitt under mitt nu och allting. Men jag menar, hon hörde direkt på mitt tonfall att jag inte var...
Ja, ja. Jag var, men det har jag också hört. Jag kommer ihåg när jag var med God kväll på SVT. Vi stod i någon korridor och väntade på att de skulle justera någon kameror eller vad det var. Det var två kvinnor och så var det jag. Och plötsligt säger den ena kvinnan till den andra kvinnan just någon sån här jätteberömmande om hennes kropp. Och jag tänkte när jag stod där i denna feministiska miljö att vad hade hänt om jag hade sagt samma sak? Då hade du gått käpprätt åt helvete.
Ja, för då började jag laborera i tanken. Alltså det som hände nu var bara att okej, okay, jag tog det som en komplimang och tänkte vad kul. Det, liksom, det där är jag inte van
vid. Och då tänker jag så här, men det är ju bara ett maktspel där. Det har ingenting med sakfrågan som sådan att göra, utan det är något annat som pågår här.
Ja, men det är det väl. Du har väl hört om... Liksom, det är ju ett maktspel. Och min tes är ju att genom generation, eller min tes, jag menar, mannen är i ett överläge, är fysiskt. Och liksom,
fysiskt,
är fysiskt. Bara det är ett fysiskt övertag. Sen finns ju liksom... även du,
men
håller
i det
här
samhället
att...
håller vi inte på med så här mycket handgemäng i äktenskapet. Det är inte i mitt i alla fall. Vi brottas ju inte på det. Så.
Nej, men
du menar att jag skulle vara hotfull mot min hustru eftersom jag... kanske du är starkare.
Jag vet inte varför du drar in din hustru i det här.
Ja, men jag måste ju relatera till det.
Nej, men tänk mer generella termer i värld, lönestrukturer, allt möjligt. Jaha. Det finns fortfarande ett överläge. Och så länge kvinnan sparkar liksom uppåt så är det okej. Okay. Mm-hmm. Men som man är det inte okej. Okay. Men jag skulle ju... Det är lite intressant. Jag brukar tänka, jag menar, det eftersträvansvärda vore ju att det var lika högt i tak för alla.
Nej, men, jo, men om vi inte låter det glida in och bli någon feministisk diskussion här, så tänkte jag i alla fall när det började bli HBTQ-rörelse och så tänkte jag, wow, det här är ju kanonbra, vilken grej. Nu ska vi börja åka varandras sexualitet oavsett om den är uppåt eller neråt eller framåt eller bakåt eller vad det är. Alla sådär, men så blev det ju som tvärtom, uppfattar jag det som. Och jag menar, du har ju nu propagerat för den här...
Sensuella berättelser med stil.
Och vill ha mer att kvinnor ska prata mer om dela sexerfarenheter hellre än och kakrecept.
Positiva sexerfarenheter.
Negativa också för den delen.
Ja,
kan man väl prata.
Ja, men det skedde väl. Det skedde. Som var med MeToo.
Ja,
vi delade med oss av
skiten.
När jag var 11 år. Så jag höll på med gymnastik i Kalix. Det var en bild, en jättefin tidningsbild när jag satt tillsammans med mina klubbkompisar där i gymnastikdräkt. Jag hade ett ovanligt efternamn, hette Lena Hotasari, så det var ju lätt att hitta telefonnumret. På den tiden hade man ju fasta telefonnummer och vi hade inget hemligt sånt. Mm. Så det ringde hem när jag var 11 år. En man som kollade, jag är Elena, jag är Elena. Får jag knulla dig? Så. Jag var 11 år.
Vilket förförelsetryck.
Ja, men ja, nu kan jag ju nästan skratta åt det, men då jag blev Nej, men jag blev chockad. Jag liksom jag bara kastade på telefonluren och började storgråta och min, jag hade ju knappt ingen hade sagt ett sånt ord till mig. Jag hade knappt hört. Jag var väldigt oskuldsfull. Och bara för mig att berätta det här till min mamma, varför jag grät, bara det kostade på enormt liksom att säga det här. Men grejen är att det där har inte förstört min lust till att flirta eller bejaka sensualism, utan men jag snarare förträngt det. Och så var det det poppade upp liksom i mitt medvetande. Hände mig senare också, 13-14, liksom någon man som ringde och ville fotografera mig, men det är lite speciella bilder. Det är nakenbilder. Och då hade jag blivit lite kaxigare, så jag sa att jaha, okej, men var finns du då? Och vilken tid ska jag komma? För jag tänkte, det här är ju inte sunt. Liksom, den här killen borde sättas dit. Men jag tänker att den här lilla nischen av män som uppenbarligen finns, som får en kick av att verbalt antasta barn, vi kommer inte undan det. Den sista idioten är liksom inte född.
Nej, precis.
Så tyvärr, de där går ju helt under MeToo-radan. Det kommer inte förändras.
Nej, det kommer inte.
Och så är vi vi är mer medvetna, men det finns ju svårigheter att hantera. Jag har manliga vänner som undrar, kan jag säga att hon är fin i håret med en ny frisyr? Kan jag säga att...
Ja, men då har det blivit...
Kan jag säga att hon har en snygg klänning på sig? Mm. Och det där går ju jätteisär. Ja, varsågod. Ni får gärna säga till mig att jag har en fin klänning, om ni tycker det. Men jag har väninnor som tycker att nej, det är inte okej om en man säger det. För det innebär att liksom, då har han granskat.
Men då är vi tillbaka till det där med hur man kan tolka situationer olika och sådär. Jag menar, för det vore ju trist om vi skulle ha en traktor som körde över allt som hade med sexualitet och lust och glädje och flört och sånt där att göra. För att det är ju en väldigt, åtminstone tycker jag, en stor och vacker del av livet.
Som absolut, jag håller med.
Som gör att det är spännande att vara ute på arbetsplatser eller vad som helst. Det finns liksom, ja.
Och jag tänker att det enda receptet, det är att vi bara är ännu tydligare med, för det kommer alltid ske missförstånd. Liksom, vi som kvinnor kan inte begära att alla män ska kunna avläsa att okej, ja, men Lena, hon är en sån som gillar att få komplimanger och kan leva med att de ser både hennes intellekt och hennes kropp. Mm. Men Elisabeth eller Svea eller Karin, henne får vi inte kommentera. För det är bara intellektet som gäller.
Man skulle kunna spegla det här resonemanget också. Jag sitter och tänker på Jonathan Haidt och hans bok The Coddling of the American Mind, där han har som en idé om att den millenniegenerationen har blivit överbeskyddad. Det var på grund av att det var så mycket, vad heter det, child abduction, alltså bortrövande av barn i USA där, och man barn skulle inte få ensamma ute och leka. Det är lite kul när han har sina föreläsningar, för han frågar ju då 50-åringarna, fick ni vara ute och leka ensamma när ni var 7 år? Och så där, och så går han upp till publiken, eller neråt i åldrarna i publiken, och så visar så att ju yngre han kommer ner där, desto mer övervakade har barnen blivit. Och också skyddade från, ja, det är besvärligt. Men jag tänker vissa snacka, när du berättar om de här grejerna, och du berättar också att du har inte låtit de här händelserna
liksom, härja mitt liv eller mitt sexuella.
Jag
menar,
vi har alla gjort illa oss på olika sätt och på olika saker. Och jag också i kärleksrelationer, fast kanske på ett annat sätt än att vid ett tillfälle blev jag tagen i ballarna, kommer jag ihåg, omvriden.
Av en kille eller tjej?
En transperson. Och då vet jag inte vad man ska kalla det.
Okej. Okay. Ja. Hur reagerar du då? Vad gjorde du?
Jag bara... Och gick därifrån.
Du sa inte, du markerade inte tydligt. Det där var inte okej.
Okay. Jag var helt paff. Vad fan är det som, vad är det som hänt?
Det tror jag är en väldigt vanlig reaktion. Ja, som kvinnorna också. Menar,
inte vill jag sluta. Eller inte vill jag, men jag, ja.
Bli misstänksam mot alla transor.
Nej, precis. Mm. Nej. Shit happens och man gör illa sig i livet. Det är ju så.
Mm.
Så att man inte förknippar då sexualitet med att det är sådana där gubbar som ringer och...
Att alla gubbar är att äckliga.
Alla sexuella relationer ska filtreras genom det, de där upplevelserna. Nej, men det är väl det som Jonathan Haidt är ute efter. För de här som fick vara ute och leka ensamma, de lärde sig att lösa sina konflikter själva och blev liksom starkare och mer immuna mot det här. Medan de som har varit övervakade hela tiden och alltid varit på trygga ställen där det aldrig kunde hända något eländigt. När det då händer något eländigt, då vet man inte hur man ska göra. Det är väl det som är hans teori, som jag sympatiserar med. Men du, jag vill inte att vi ska snöja in i det här, för nu är vi liksom någon slags MeToo-aktivister och ska försöka reda ut i det här krångliga. Det är som en djungel, fullt med massa... skrikande papegojor i träden. Man vet inte vad man ska göra. Utan jag vill gå tillbaka till dina
positiva erfarenheter.
Sju sorters
kakor.
Nej, sju sorters erotiska sju berättelser om... Ja, vad var din tanke nu? Är det seriöst det här att du bildar det här ekivoksällskapet? Eller
nej,
är det en gimmick?
Vet inte.
Eller vad är det för någonting?
Det började ju helt enkelt på att jag och Carina Henriksson har ett samtal om det här. Vi sa lite lekfullt, vi får väl se vad som händer. Att, ja, men är det någon som vill bidra med de här sensuella berättelserna? Mm. Så det kanske kan bli en novellsamling eller sensuella berättelser från norr, inte vet jag.
Nej, jaha, men det kanske det börja finns... skriva sådana då.
Ja.
Men du hade det här från bio. Har du någon annan sån där exempel?
Ja. Alltså jag kan tycka att ofta är det som inte blev kanske som är det mest sensuella. Alltså det är ju magin när den där kemin finns. Det här var ju också väl, alla de här historierna utspelades för länge sedan, men fanns det ett disco i Luleå som hette Amiralen eller något sånt?
Ja,
men där var jag i min ungdom någon gång, och det var en massa värnpliktiga i Boden. Det var, så det var där en busslast tror jag eller någonting. Och så såg jag en kille på dansgolvet och han såg uppenbarligen mig. Och visst, och man dansade och man dansade och man dansade. Det tog aldrig slut, de här fartiga discolåtarna. Men han och jag, vi hade liksom fixerat varandra med blicken. Och så sen blev det äntligen en tryckare, liksom någon lugn låt.
Mm-hmm.
Och vi bara drogs till varandra och plötsligt stod vi och kysstes på dansgolvet. Och jag vet ännu inte vad killen heter. Eller ännu, det här var ju, way back. Men det är verkligen enda gången jag har kysst någon som jag... Och jag var spiknykter, måste jag säga. Och jag vet inte vad han var, men jag var spiknykter alltid vid den här åldern. Men det var en sån laddning. Och det är väl det otroliga, liksom. Det hade ingenting med... liksom, det här är mitt livs kärlek att göra. Det var bara på något sätt hörde vi ihop.
En stund av chatt,
ja. Ja, som inte sen åkte han iväg med sin buss till Boden och jag visste aldrig ens vad han hette och han visste nog inte vad jag hette.
Jag tror jag har skrivit någonstans en formulering. Det är därför man saknar de som man aldrig vann. Ungefär så här.
Ja, liksom... ja, det kan ju vara lite så här retsamt. Man skulle ju kunna fokusera på det man inte har. Jag undrar hur det hade...
Ja, men det reta fantasin vad som hade kunnat hända mellan er två.
Ja, men den kemin på det planet. Vad hade hänt sen? Ja. Ja. Men det kan ju vara trevligt att tänka på.
Ja, men vad ser du framför dig då om du är seriös med det här förslaget? Att men kvinnor... ska dela såna här berättelser istället för kakrecept. Jag vet inte om man delar så mycket kakrecept.
Nu för tiden, det kanske men kanske på Isas tid, när hon som var 72, då kanske det var mer gängse. Jag vet. Ja, men, jag försöker rannsaka minnet om tjejmiddagar och jag hör så. Vi pratar ju mycket, det är klart man pratar om män och relationer. Men vi har nog väldigt sällan kommit in på på positiva berättelser från livet. Mm. Det skulle man kunna testa någon gång. Men sen tänker jag också, för mig handlar det egentligen inte bara om det erotiska. Jag menar, jag lever ensam. Det handlar mer återigen om sensualism, och den kan man ju faktiskt, och då tänker jag nog på det ett vidare begrepp. Alltså det handlar inte om kön, utan det kan handla om att uppleva livet, liksom vara sensibel. Nu ska jag ge dig ett tips, för jag vet inte om det funkar för män, men jag vet att det funkar för kvinnor, en del i alla fall. Jag har väldigt kalla fötter ofta, dålig blodcirkulation eller något. Så till och med på sommaren så kan jag vilja lägga mig med yllesockar på fötterna när jag lägger mig. Så jag kan vara naken men ha yllesockar på fötterna. Och så sen så somnar man, eller i gränslandet mellan sömn och vakenhet, så då blir fötterna, liksom fötterna hettas upp. De gör det i de här yllesockarna.
Ja, då du sparkar av dem, ja. Så hamnar de utanför täcket.
då på något magiskt sätt, eftersom ibland har jag glidit över i sömn, så försvinner yllesockarna från fötterna. Den upphettade foten möter det svala, lena lakanet. Och den sensationen, alltså den är ju nästan lika bra som sex. Nej, men det är ju en fantastisk kontrasten mellan hetta och svalka. Det kan ju vara i en bastu också, liksom kallt vatten på naken, het hud. Och det för mig är, det är sinnlighet och sensualism, liksom att våga uppleva det som är riktigt, riktigt skönt för kroppen. Det behöver inte vara erotiskt. Jag skulle säga att jag är en ganska sinnlig person, men jag kanske inte är så erotisk. Jag är ganska tam egentligen, så får inga fantasier.
Nej, men vad jag kan längta efter är att hitta den här porten, den här portalen, där vi kan gå från det här med övergrepp och kränkningar in i sexualiteten och ett utforskande, och att man vågar prata om det, ett utforskande av sexualiteten. Jag blev ju vansinnigt inspirerad som ung grabb, jag tror jag var 17 år gammal, när jag läste Kärlekens Tao av Yolan Chang. Och en kines som hade flytt från kommunisterna i Kina och hamnade i Sverige så småningom. Hon skrev flera böcker där ju taoismen också är fantastiskt spännande, tycker jag. För att hela hans idé går ju ut på att mannen ska inte ejakulera mer än kanske, ja, på vintern, högst en gång i månaden kanske.
Vintern? Är det liksom
när man är äkta taoist, då ejakulerar man inte på hela vintern. På våren lite oftare, kanske en gång i veckan.
Och vad är syftet med det?
Ja, att han ska ha liksom sin lust och sin kraft kvar i sig så han kan ägna sig åt kvinnan.
Okay.
Och tillfredsställa henne.
Yeah.
Så att det inte ska gå ut på att han ska liksom.
Yeah.
Utan det är ju i mina ögon den mest feministiska kärleks- eller erotikbok som jag har läst.
Mm.
Man kan ha sex flera gånger om dagen. Och kvinnan ska ha många orgasmer. Men mannen ska ägna sin kraft åt att utforska kvinnan och hennes sexualitet. Så att hon har det bra. Hela förbannade tiden.
Vad sa du den hette? Det lät ju som ett lästips.
Kärlekens Tao. Den går att få tag på kanske på något sånt här antikvariat och sådär. Det borde göras en ny utgåva av den. Men det var ju också 70-talet och liksom, vad ska man säga, temperaturen var en helt annan i luften än vad den är idag.
Skulle du klassificera det som sensuella berättelser med stil då? Som kunde liksom spridas?
Nej, det vet jag inte. Men det är en annan syn på sexualiteten än det här vi tafattar svamlandet som jag uppfattar att vi håller på med idag då, med de här sexpalterna och sånt. Jag menar, Yolan Chang, han skrev liksom böckernas bok för mig som 17-årig grabb, att jag liksom fattat att jaha, det är det här det går ut på.
Mm.
Sen om jag lyckats med det som älskare, det får ju tjejerna avgöra. Men jag menar, det liksom gav
det är ett annat program.
Ja, men, jo,
andra gäster.
Här är ditt liv. Ja, herregud. Hur skulle det se ut? Nej, men ja.
Men här tänker jag då en liten personlig, inte brasklapp, men jag tänker när jag sa sensuella berättelser med stil, det låter ju kanske lite som att vara lite pryd, och det kanske jag då är mitt i alltihop. Jag prövade att läsa den här 50 Shades of Grey.
Ja, den har inte jag läst. Ställer du undan den, slipper jag sitta och
men jag måste säga, jag läste inte ut den. Jag blev jätteuttråkad. Det var liksom, men den är ju hyllad. Den kommer aldrig få Nobelpriset, men den är hyllad och bästsäljare som erotisk litteratur, vilket också är beviset för att vi behöver det här.
Det var ju så paradoxalt mitt under liksom, när allt handlar om kränkningar, så gör det succé med en sadomasochistisk
Ja, och jag hade ju, men det är ju bokstavligt talat en läggningsfråga. Det sadomasochistiska är ju inte min grej kanske.
Nej, men jag menar att boken kunde göra succé samtidigt som du har liksom den här mitorörelsen.
Ja, men det är ju hon var ju ändå med på noterna. Jag tyckte bara att det blev väldigt tradigt liksom, och förutsägbart att det kom där. Jag tycker om det betydligt, ja, men det kanske är så. Jag tycker om sensualism med i litteraturen liksom, med stil och lite kittlande.
Vad är stil då? Är det att det inte är explicit eller vad?
Nej, det behöver det inte vara. Det kan få vara explicit, men det är ju också vad är liksom, men det är svårt att skriva porr, tänker jag. Det blir nog mer sensuellt i skrift oavsett. Men i den här 50 Shades of Grey så tyckte jag att det blev tråkigt. Det spelar ingen roll hur explicit den var, så tyckte jag ändå det blev trist och vulgärt.
Jag kommer ihåg när jag gick på högstadiet, så skulle vi samla in pengar till en skolresa som aldrig blev av. Men i alla fall så spånade vi på olika idéer på hur vi skulle kunna tjäna pengar. Och bland annat så en idé var att vi skulle skriva till FIB Aktuellt. De hade den här Svenska folkets sexvanor, erotiska berättelser. Vi påbörjade någon, alltså kollektivt författande. Vi satt något gäng där, killar och tjejer. Ja, det kanske vore något.
Det är ju otroligt svårt att...
Alltså,
du nämnde din, vad var det du kallade det, sexistiska bok där.
Ja, ja.
Hur tycker du det är att skriva om sex?
Ja, men det är... Ja, men jag tycker det är intressant. Därför att det är ju himla svårt. Jag ska inte recensera mig själv och hur jag lyckas med det. Men jag gillar ändå liksom närbilden av det. Så att det inte är det där som i amerikanska långfilmer. Att de drar något lakan över sig. Och kärleksakten och tjejerna har BH på sig. Och så
men vad är syftet? Vad är syftet för dig?
Att komma nära, tror jag. Det är ungefär som med våldscener. I den senaste romanen så blir huvudpersonen blir nedslagen brutalt i en trappuppgång. Och det var en av de, vad ska jag säga, roligaste scener jag någonsin har skrivit. Jag tyckte det var så fascinerande och verkligen gå nära den här liksom vålds. Och beskriva inifrån karaktären hur den ligger på det här kalla stengolvet. Och hur han får motta sparkar och hur de träffar på olika ställen. Och hur han till slut blir sparkad rakt i käften så att en tand går av. Och liksom i detalj beskriva det.
Men då, som jag tänker att det då handlar om... drivkraften är att kunna förmedla en känsla och en upplevelse på ett sätt som man som läsare nästan känner det själv, eller hur?
Ja.
Och egentligen spelar det ingen roll om det är behagligt eller obehagligt. Utan,
Ja, vi är ju båda journalister också i någon bemärkelse, eller har varit, eller hur man nu ska se det. Och jag har ju alltid tyckt att journalistiken, det är ju som en fyrkantig låda. Och det är svårt att göra saker utanför ramen. Det är mycket formaliserat. Och så där. Och när jag började skriva skönlitteratur, då tänkte jag säga, men nu äntligen, nu ska jag få skriva det som jag inte får skriva i journalistiken, så att säga. Så det var nog det också en dragning åt det här explicita, vare sig det gäller sex då, eller våldscen. Det som aldrig annars nämns, det vill jag gärna skriva om, jag säger så.
Och för mig...
Som ett utforskande, jag vet inte, något annat ädelt syfte har jag inte.
Nej. Jag har nog mitt syfte i de scener som då... Nu kommer jag knappt ihåg hur explicit jag var. Men mitt syfte är nog precis som det här ekivog-sällskapet för spridandet av sensuella berättelser med stil. Jag tror att vi Det är en utmaning att beskriva en känsla. Det är en utmaning att beskriva en njutning. Och göra det utan att det är klischémässigt, förutsägbart. Utan det är klart man vill hitta sitt eget unika uttryck för att beskriva en känsla så att du som läsare kan förstå den. Mm. Det är nog min lockelse och drivkraft. Mm. Och jag tänker, för mig när jag skriver, om jag får det här låter ju pinsamt nästan, men om jag får tårar i ögonen liksom när jag har försökt skriva någonting som är berörande liksom, och jag får tårar i ögonen när jag läser det, då har jag lyckats.
Mm.
Om jag beskriver en sensuell scen och det pirrar lite grann i kroppen eller det skapar bilder, ja men då har jag lyckats. Jag vill alltså, jag är väl en känslo-junkie på det sättet. No. Och jag vill kunna förmedla det.
Nej, det är min olika.
Ja, och så jag har ett... mitt syfte är just för att jag tycker det behövs mer positivt, bejakande, okomplicerat. Det behöver inte vara... finns så mycket, och så får det ju vara. Det är ju fantastiskt att det finns avancerade
att det är bejakande, det gillar jag. Mm. Ja. Sex är inget fyllt i min värld, om jag säger så.
Nej, det är väl en gåva. Alltså det är en, jag är väl inte uttalat religiös agnostiker, men jag kan tycka att är det någon gång jag nästan blir religiös, så är det ju alltså... Sex är ju så onödigt skönt. Alltså, ja men det är ju som inget syfte med det egentligen. Jag menar det är efter barnalstringen. Jag menar, och de är ju gjorda efter ett tag.
Ja, syfte finns ju jättemånga syften tycker jag. Komma nära, ha det skönt. Shit i relationen.
Ja, men om vi är lite
tänk en kärleksrelation utan sex. Då,
ja, men oj, tror viktig... du inte att det finns sån?
Ja, det finns det, massor, men då är det ju liksom... Jag skulle nog tycka att då saknades en stor viktig pusselbit i det. Då är det... Ja,
ja men förstå. Nu jag menar... det är till det finns inget syfte, ingen nytta rent biologiskt. Alltså rent biologiskt så finns det... Då finns barnalstringssyftet. Och det är ungefär som att... Ja,
men jag tror orgasmen är rena... liksom... må bra-pillret. Bättre orgasmer än benzodiazepiner om man säger så.
Absolut, oxytocin förhöjande. Ja. Men det funkar även yllesockarna och det svala lakanet. Det är också
du är lätt.
Värst. Jag är
lätt tillfredsställd.
det är en gåva faktiskt. Det är en gåva att kunna förundras över saker. Nej men, jag menar... Är inte det en gåva då till mänskligheten om det finns en gud? Att det kan vara så skönt. Jag menar, djuren, vet du, tusan. Jag såg en igelkott, hona och hane som gjorde det en gång. Såg inte ut som hon gillade särskilt mycket.
Jag har hört att sniglarna, de håller på jättelänge. För att himmar eller vad det kan vara.
Att de är inte kända för att det går fort.
Nej, nej. Inte generellt, nej.
inte heller under sexakt.
Nej, precis.
Snigen går långsamt.
Ja.
Det går långsamt för snigen. Mm.
Ja. Ja, men vi kanske...
Nöjda, tillfredsställda.
Jag har bara en sista fråga. Och det gäller ju då... Vi började med att jag gav en komplimang till ditt halsband.
Ja, men just det.
Var det sexistiskt det då?
Nej, liksom, nej, men jag har ju... Har inte det framgått att jag... Jag är inte den typen av person som känner mig kränkt för att du noterar min halsgrop.
Ja, ja.
Nej.
Ja, ja.
Om du hade sett att jag såg lite konfunderad ut när du nämnde det där med halsbandet, då kanske du... Jag vet inte, vad hade du gjort då?
Nej, ingenting antagligen.
Nej. Nej, och jag hoppas att jag hade kunnat överse med det också. Men om det skulle vara något grövre, då får man väl säga ifrån att det där känns inte okej för mig, eller det där är inte...
Nej, men jag kanske inte så ofta säger till killar, ja, vilket snyggt halsband du har.
Det är konstigt. Det är inte alls konstigt,
det är därför att jag ser kvinnan i dig också, förutom människan. Och det är det som jag inte vill tvätta bort.
Nej, men då ser jag nog...
Du ser
även om jag inte är lesbisk.
I mig också.
Ja, men även om jag inte är lesbisk så ser jag kvinnan i kvinnan också. Och
ja.
Kan ge komplimanger.
Ja, det kan jag också se att... mannen i mannen.
Ja, ja och ja, då ja. Kan du väl säga vilket fint halsband.
Ja, ja, men då säger jag andra grejer då. Och du har haft covid än.
Vad sa du?
Du har haft covid, ja. Så att vi kan kramas,
ja, men okay,
utan att,
absolut,
att det gör
något. Det är safe. Mm.